En podcast från Aftonbladet Ledare.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Ja, varmt välkomna till det här seminariet om demokratisk klasskamp enligt Walter Korpi och hur vi ska se på det idag. Väldigt kul att så många är här. Jag som säger det heter Daniel Suonen och är chef på det fackliga idéinstitutet Katalys. Och bara se att den här inspelningen är igång. Stämmer det? Bra. Så detta är nu officiellt då inte bara ett seminarium ordnat av ABF och Katalys på Socialist Forum i Stockholm den 29 november 2025, utan det är också ett inspelning av podd till Starta pressarna på Katalys. Så det går att höra i efterhand. Alla de massor där ute som inte kommer in kan lyssna på detta på Spotify eller någon annanstans. Vi är väldigt glada att alla ni har kommit hit. Vi är också väldigt glada att flera representanter från familjen, Walter Korpis familj, är här. Och bara som en kort introduktion innan vi liksom börjar med själva debatten, diskussionen, är ju någonstans att Walter Korpi föddes 1934 och gick bort för ett år sedan, ganska exakt. Och han föddes i Kontojärvi i Norrbotten. Han gjorde en enorm bildnings- och utbildnings- och klassresa från fattiga Norrbotten till Stockholms villaförorter över en briljant akademisk karriär som en världsledande sociolog och samhällsforskare. Och när vi på Katalys har liksom, vad är liksom våran teoretiska grund? Är vi marxister? Vad är vi för någonting egentligen? Så är det någonstans att väldigt många av oss visar sig när man skrapar lite på ytan. Så kokar det liksom ner till att det är Walter Korpis teorier om maktresursteorin eller den demokratiska klasskampen som i olika former har inspirerat eller väglett. Och tanken från början som kom i samband med att för ett år sedan Walter Korpi begravdes var egentligen att vi skulle ordna ett väldigt stort akademiskt seminarium. Och det hade nog kunnat bli så, men de huvudtalarna då, två danska sociologer eller forskare, de ville komma men kunde ju inte just den här helgen. Så vi bestämde att vi kanske kan bedriva lite mer demokratisk klasskamp det kommande året i Walter Korpis anda och byta regering. Och sen, kanske sen för att fira att det här jävla rövabandet i Tidö har förlorat valet. Så kan vi ordna ett stort seminarium med internationella gäster och så i Walter Korpis anda. Och nu har vi fått svar på frågan om det skulle kunna mot all förmodan ha något allmänt intresse. Så svaret är ja. Är det mötets mening att vi ska ordna ett sådant seminarium? För är man så, nog med förslag. Då är det beslutat. Vi kommer helt enkelt göra ett stort Walter Korpis seminarium. Och det finns också diskussioner att i samband med det eller runt det kanske också ge ut någon av hans böcker. De här stora som vi kommer nämna här. Den demokratiska klasskampen. Och så vidare. Och att ge ut dem på nytt. För de här böckerna ges ut på engelska. På nytt hela tiden. På de stora förlagen. Så att, varför inte i Sverige? Eftersom det ändå handlar till stor del om Sverige. Med oss här idag för att diskutera och liksom inspireras. Av Walter Korpis tänkande har jag tre kollegor på Katalys. Och vi hade faktiskt kunnat vara typ lika många till. Om alla som är inspirerade av Korpi och finns runt Katalys. Hade varit med och det hade varit en lite för stor panel. Med mig här på scenen har jag Katalys utredare och vad kan man säga, utredningschef kan man säga, Elisabeth Lindberg. En varm applåd för henne. Och henne har ni också till vardags väldigt ofta i våra poddar. Niklas Altermark står vid hennes sida. Du är docent, Elisabeth är ekonomhistoriker, doktorerade på 70-talet. Ni kommer höra det alldeles strax. Hon är för sin ringa ålder väldigt korpiansk i sitt tänkande.
Om 70-talet.
Om 70-talet.
Riktigt så gammal är jag inte.
Inte på 70-talet, om 70-talet. Jag är på 70-talet, andra om. Jag levde då, du vet om allting om det. Niklas Altermark bredvid henne, mellan oss, är docent i statsvetenskap i Lund. Också kopplad till Katalys. Och ni håller på att rodda med vårt vetenskapliga råd som kommer här med unga akademiker, några av dem i salen här. Och du skriver också på en bok där liksom Walter Korpis liksom klassteorier finns med, så att säga, som kommer om några månader. Vid min andra sida, Johan,
ja, en varm applåd.
Ja. Johan Alfonsson har en otrolig migränattack här, så att han måste gå ut. Men han är också, liksom, jag tror han är docent, eller en, han är doktor i sociologi vid Halmstad och Göteborgs universitet, och han har skrivit, är aktuell med den här boken, Vad hände med arbetarklassen, som liksom, ja, baserar egentligen sin grundläggande tanke på Walter Korpis teorier om demokratisk klasskamp. Och jag själv skrev för några år sedan en liten essäbok där jag försökte förklara hur man ska förnya socialdemokratin, och den heter förvisso Vad hade landet gjort, men svaret är egentligen så här tyckte Korpi att landet skulle gjort. Så den handlar också om Korpis teorier. Så att liksom det här är, och vi ser, och Tony Johansson sitter just nu, vi sitter och ligger sista handen vid en rapport. Ett liksom anti-Jonung, inte anti-Dyring, utan ett anti-Jonung-manifest. Där vi helt enkelt visar i Walter Korpis anda, med fakta, siffror på marken, riktiga fakta, inte påhittade siffror. Att socialdemokratin faktiskt inte gjorde Sverige helt uselt och förstörde landet för arbetarklassen, som Jonung och många andra hävdar. Så vi är liksom, befinner oss helt enkelt, Walter Korpi finns i vårt arbete. Och för att komma igång då i samtalet här om själva saken, så tänker jag att det finns ju några liksom trådar i hans grundbegrepp. Jag tänker att ett av dem är maktresursteorin. Det ska vi diskutera. Ur den växer sen idén om den demokratiska klasskampen, som det som, så att säga, definitionen av socialdemokratin eller arbetarrörelsen. Vad är det man utför för arbete, så att säga, när man existerar, och vad är det man ska göra? Och sen finns ju frågor, han blir ju sedermera väldigt världskänd för sina komparativa välfärdsstudier, som också leder till svaret på frågan om Sverige verkligen halkar efter och om socialdemokratins välfärdsmodell förstör landet och tillväxten. Och alla de här tre aspekterna ska vi liksom diskutera och försöka lyfta fram. Och jag hoppas att Johan kan komma tillbaka, annars så är han liksom helt enkelt förlåten. Ni får läsa hans bok, han kommer tillbaka i andra sammanhang. Men om vi börjar där då med den maktresursteorin, som jag hade tänkt att Johan skulle svara på. Så kan man säga, hur skulle man definiera den här maktresursteorin? Vad känner vi kring den? Ja.
Ja, det får man väl säga. Ja, precis. Den har vi väl... Eller har man läst statsvetenskap och ekonomisk historia, så har man ju blivit bekant med Korpi från en ung ålder. Så. Och det handlar väl helt enkelt om att man kan se då samhället som att det är uppbyggt av olika typer av maktresurser. Och olika grupper har olika mycket maktresurser. Och det här gör ju liksom att man kan analysera då samhällsförändring, idéer och sånt utifrån liksom en materialistisk grund. Och vi pratar ju ofta om på Katalys, och jag och Niklas pratar ofta om just det här att hitta liksom, vad finns under? Jag menar, vad, om vi har liksom en väldigt nyliberalt inriktad politik till exempel, så handlar det ju kanske inte bara om att det finns liksom en nyliberal ideologisk hegemoni, utan det finns ju också någonting där under, alltså ett klassintresse som gör att en viss typ av idéer då får så starkt fäste. Och det skulle man ju kunna liksom härleda då till maktresursteorin.
Det som är grejen då, om man är en som jag då?
Nej, det är det bort nu.
Nej, jag kan inte med. Den har inte tomma blickar.
Den ska bli grön.
Nu är den av.
Ja, ja.
Nu gör vi så här.
Snyggt. Rådigt ingripande av Daniel. Ja, exakt. Du vet vad som gäller. Om man är året här 2006, om man är en statsvetarstudent, och så, då kommer man få lära sig väldigt mycket som utgår från det som kallas för en pluralistisk förståelse av samhället. Där grundtanken är att samhället består av olika elitgrupper som balanseras mot varandra. Och väljarnas uppgift är att välja vilken elit som ska styra. Och det här är på det stora hela ganska bra. Detta är liksom, så länge de olika, liksom, olika intressen balanserar mot varandra. Och så börjar man som en statsvetarstudent då, som vill studera välfärdsstaten och välfärdspolitik och socialpolitik, som jag var, så ser man det här namnet i massa referat, Kåpi 1981, Kåpi 1978 och sådär. Och så inser man, aha, men här finns det ett annat sätt att se på saker. Det här med kamp i den demokratiska klasskampen, det är inte helt oviktigt. Det finns olika intressen, så jag då som gammal marxist känner mig väldigt hemma i det här. Och jag tror att för mig så blev liksom den insikten att det som jag kände satt snett med mig, liksom, är det inte ganska geggigt att tänka sig att samhällsutvecklingen bara är upplyst debatt, där olika intressen balanseras mot varandra. Då blev liksom det kopianska och sen hela maktresursskolan ett sätt att öppna upp tänkandet för en som jag tror har varit väldigt betydelsefullt för alla oss på Katalys och väldigt många av våra forskarvänner och så. Och det är liksom, det var någonting som var väldigt viktigt i liksom den välfärdsforskningen och arbetsmarknadsforskningens utveckling.
Nej, men jag skulle ju vilja... Hörs det nu?
Nej.
Gör det? Okej.
Okay.
Ingen återhörning. Alltså, det jag skulle hävda är ju någonstans att Walter Korpi är liksom den ledande reformistiska socialistiska teoretikern. Vi har ju liksom, man brukar säga i socialdemokratisk debatt liksom att Karleby, alltså Nils Karleby, som är helt oläslig, tyvärr, helt obegripligt, förutom ett par rader som är väldigt vackra och som man kan citera, så är det ju liksom i princip då tanken hos, alltså Walter Korpi är den som skapar en marxistisk socialdemokratisk teori för välfärdssamhället, industrisamhället och den demokratiska liksom välfärdssamhället. Och han förklarar ju också då på något sätt socialdemokratins framgångar och styrka just som att, och jag skriver liksom, att jag liksom kokar ner liksom Korpis, liksom den demokratiska klasskampen, egentligen fyra punkter. Vad är det som görs socialdemokratin i Sverige så framgångsrik, eller arbetarklassens organisering som framgångsrik? Och då menar ju Korpi då, enligt mig, att det man gör egentligen att arbetarrörelsen har fyra liksom funktioner, skyddsstrategier för att skydda i princip arbetarklassens intressen eller priset på arbete, kan man säga. Och det är ju då, det första är full sysselsättning. Alltså helt enkelt att det socialdemokratin gör från 32 och framåt till 90-talets början är ju att upprätthålla och kämpa för det är inte alltid så lätt att uppnå det, men kampen handlar om att skapa full sysselsättning så att alla som kan arbeta och vill arbeta ska ha ett arbete för försörjning. Och det andra är att man har en stark facklig organisering, eller i princip politiskt, men framförallt facklig organisering, så stark, hög organisationsgrad i framförallt arbetarklassen, men också i tjänstemannagrupperna. Och den tredje saken är att välfärdsstaten ska vara generell, stark, finansierad över skattsedeln och utjämna ekonomiska klyftor, omfördela produktionsresultatet och stå för försörjning, så att säga, och trygghet. Hur mår du? Ja. Helt enkelt se till att välfärdsstaten ska göra då, så att säga, att helt enkelt svart stöd i ben om man inte har försörjning av arbete, för av sjukdom, arbetslöshet, något annat, eller pension då, så att säga. Och den verkar inte funka. Kanske ABF kan hjälpa oss. Och den fjärde, alltså det tredje benet är välfärdsstaten och skyddssystemen, skyddsnäten. Och den fjärde punkten är förmågan hos socialdemokratin att mobilisera en stor majoritet av arbetarklassens röster i politiska val. Och det blir då fackföreningarnas medlemmar. Och när de här fyra sakerna, eller många av de här fyra sakerna, är så att säga på en hög nivå. Vi har full sysselsättning. Vi har en stor välfärdsstat. Vi har en stark facklig organisering. Och vi har en stark klassmobiliserande förmåga. Och Sverige är då kanske ibland den starkaste klassröstningen överhuvudtaget någonsin i världshistorien. I form av att LO-medlemmar och arbetargrupper röstar på Socialdemokraterna eller vänsterpartier. Så är det liksom, och det är då vid 80-talets inbrytning. Det där är också liksom jämlika, så man skriver då det här nästan, ja, dokumentet över hur man lyckas med demokratisk klasskamp. Och han ger också socialdemokratin
det moderna sociologiska projektet, det som finns under andra hälften av 1900-talet, är alltså en marxistisk koppling, en marxistisk historiematerialistisk grund. Det är inte heller bara en massa socialdemokrater som var smarta och borgare som var dumma och så råkade Tage Erlander vara skicklig och så blev det bra. Mm. Ungefär som idag kan man tycka att Magdalena Andersson hade lite otur och så förlorade man val. Men jag summerar i min bok då att varför går det dåligt för vänstern och för socialdemokratin? Ja, tittar man på de här, om de här fyra punkterna är definitionen av vad som är socialdemokratins uppgift och framgångsrecept, så har vi massarbetslöshet sedan 90-talets början, oavbrutet även med socialdemokratin. Vi har en välfärdsstat som är, om man tittar på skatteintäktssidan, så har man alltså sänkt skatteuttaget i ekonomin med 10 procentenheter av BNP på 30 år. Man har helt enkelt fackföreningar som har eroderats, framförallt liksom, i storstäder, ungdomar, tjänstesektor, har man väldigt sjunkande och snabbt sjunkande organisationsgrad, så det klassmobiliseringen är låg, och förmågan att mobilisera i val, som du skriver om i din eminenta bok, Johan. Hur har det gått med den klassmobiliseringen i val för Socialdemokraterna?
Det har gått så där med den frågan. Ska se här om jag lyckas sammanfatta detta när man kommer in mitt i samtalet här. Nej, men det som har skett, som jag pekar på i boken, det är alltså om man ser till just klassfrågan här, hur arbetarklassen har mindre utsträckning kommit att rösta på Socialdemokraterna. Och det här är en långgående trend som pågår sedan 90-talet. Det här är också anledningen till att vi har haft en högermajoritet i riksdagen sedan 2006. Det är kopplat till den här frågan om just hur arbetarklassen har slutat rösta på Socialdemokraterna. Och jag menar, bakgrunden till de här sakerna, det är inte så förvånande när man ser på vad som har hänt på arbetarklassen som jag undersöker i boken. Där man kan se att både liksom lönemässigt har de halkat efter. Man kan se det kopplat till tillfälliga anställningar som har bara rusat i tak liksom i höjden bland de i arbetarklassen. 34% i den okvalificerade arbetarklassen har en tillfällig anställning idag. Hälsogapet har ökat. Det finns flera sådana aspekter. Och i detta så är det naturligtvis en upplevelse hos arbetarklassen som är rejäl, den är sann, liksom, att de har halkat allt mer efter och att de är allt mer övergiven också politiskt och men till viss del liksom från andra håll också. Men det som man kan se liksom i hur de är, alltså när de har blivit övergivna, så har de ju riktat sig mot ett annat håll istället. Alltså de har riktat sig och lämnat rörelsen helt enkelt.
Men om man ska då tänka att liksom, om man då har Walter Korpis liksom historiematerialistiska förklaringsgrund, för att på 90-talet, 00-talet, när jag blev politiskt aktiv och inte minst jobbade i det här huset och ledde seminarier, så fanns ju vänsterförklaring som var att arbetsplatsen 1 hade försvunnit och 2 på något sätt bara slutat existera. Och du visar i din bok, och vi har visat i andra böcker, att arbetsplatsen existerar. Det är ungefär hälften av alla, visar du, och det var samma för 10 år sedan. Den är ungefär hälften av alla löntagare. Och den har inte försvunnit. Det var inte det som hade hänt. Arbetarklassen kan avgöra val. De kan vinna presidentmakten och Trump. De kan lämna EU i Brexit. De kan sitta att åka som statsminister. Eller någon sorts spelberoende på distans backseat driver åt en borgerlig regering och ger dem majoritet. Alltså helt enkelt, de var inte borta. Men man skulle nästan kunna säga att om man tänker sig att det finns en, att arbetarklassen skulle kunna ha rationella skäl att rösta på sossarna, så har de inte det längre.
Nej,
det handlar om det. Då måste ju socialdemokratin ge någon rationella skäl och göra det. Och det har ju varit ett problem, tror jag. Man har inte varit så duktig på det. Sen så tror jag att liksom, någonting har ju också hänt i hur vi tänker kring klass och vad klass är för någonting. Jag tycker att väldigt mycket klasssnack idag bygger på att vi förstår klass som en identitet. Så det är därför det går att stå och vifta med en falukorv, och det finns ett politiskt subjekt, alltså en liksom en föreställd arbetarklass. Och vi föreställer oss i den politiska debatten att det här är människor som bor på landsbygden och det är vita människor och de gillar inte invandring, och nu ska vi ta de här människornas allvar på oro. Men det hela den där diskussionen gör, det är att den splittrar arbetarklassen. För att arbetarklassen är mångetnisk, den bor förvisso ibland på landsbygden, den bor i städer också. Och för att vi ska liksom förstå det, så måste vi förstå att klass är en relation. Arbetarklass existerar inte utan en kapitalägande klass. Det är inte ett befolkningssegment, utan det är en maktrelation. Och det är ju liksom det som Korpi och andra maktresursteoretiker hela tiden uppmanar oss att titta på. Hur ser makt maktbalansen ut? Hur kan vi jämna ut maktbalansen genom att få liksom högre sysselsättning så färre är skitdesperata när de går och söker jobb? Bättre välfärdssystem, högre organisationsgrad än vad det kan vara. Så jag tror att det finns en fälla gillrad i vår samtid där man vill få oss att tro, också en del inom vänstern tyvärr, att klass, det handlar om att liksom tillgodose föreställda preferenser för en migrationspolitik eller en kriminalpolitik som ser ut på ett eller annat sätt. Men klasspolitik, det handlar om att stärka arbetarklassen på den kapitalägande klassens bekostnad.
Elisabeth?
Nej, men jag tänker också att så här, ja, spontan applåd. nej, men alltså det finns ju också, om man tar liksom korp och det här med maktresurser, så kan man ju också se att arbetarklassen är inte heller homogen. Alltså att det finns ju också, jag vet det kom en undersökning från Tyskland efter det senaste valet, där man hade sett då att arbetare som var fackligt organiserade röstade i högre utsträckning på SPD, och arbetare som inte var det röstade i högre utsträckning på AFD. Så att det finns ju liksom också där då, om man tar liksom resurser, alltså att det här att vara till exempel då fackligt organiserad är en maktresurs. Och Sverige då har ju liksom relativt sett fortfarande en ganska hög organiseringsgrad, men den behöver ju öka liksom. Så att man behöver ju få in den här liksom, alltså den del av arbetarklassen som inte är fackligt organiserad. Och där tror jag också många unga liksom, det här att förstå då värdet av facket, förstå värdet av arbetarrörelsen. Alltså idag föds man liksom inte med det. Det gjorde man kanske för 50 år sedan liksom, att man föddes in i rörelsen liksom automatiskt. Men jag tror den där klassidentiteten har ju också på något sätt luckrats upp, skulle man kunna säga. Och där finns ju också någonting i att identitet och maktresurs kan också på ett sätt vara samma sak.
Jag tycker så att någon gång, jag tror att det var i det här huset, så minns jag att Walter Korpi förklarade att makt enligt honom är ju då att helt enkelt förmågan att få andra att göra det man själv vill. Var hans grunddefinition. Och den är ju den kanske briljantaste enkla maktdefinitionen. Och sen då att den här teorin att man kan bygga upp, att arbetarklassen behöver kollektivt bygga resurser. Man behöver bygga fackföreningar som är kollektiv grej, som ger individen en maktresurs i kollektivet. Man behöver se till att något parti som står på en sida vinner val, så att man folket får omfördela kakan. Och det jag skriver med min landebok är att socialdemokratin då under sin resa mellan kosackval och 32 på något sätt och 40-talet liksom inser att det är mycket smidigare, det är också en av Walter Korpis idéer, det är mycket enklare och det är mycket billigare för klassen, arbetarklassen, att vinna val, mobilisera en gång vart annat eller vart fjärde år, vinna ett val 50% åt kommunisterna och sen omfördela produktionsresultatet över skattsedeln med progressiv beskattning och bygga ut system som mest kommer användas och behövas av arbetarklassen, men är lika för alla. Du ska få snart en fråga om din bok här om klasskoalitioner. Men liksom att det är mycket billigare att så att säga lagstifta sig fram till socialismen än att strejka sig fram till socialismen. Och det är också så här, han har också undersökt strejker och han har liksom undersökt erfarenhet från storstrejken och så vidare. Att det är väldigt, alltså strejker, konflikter, det finns en anledning att alltså, de fackföreningar till exempel som betalar för katalysverksamhet, Byggnads och Seko, de är ju stridbara fack med mycket medlemmar, någon kvarts miljon sådär. Men de hatar strejk. De måste kunna strejka, men de är som en armé som ska kunna slåss, men de vill inte slåss. Därför att den här striden, klassstriden så att säga, strejken, är så oerhört riskabel. Inte kanske om man tar ut 400 man på två bruk och så liksom är det klart på tre dagar. Utan om det blir de här riktiga sammandröpningarna. Om man hade storstrejk om löntagarfonder till exempel på 80-talet, då hade det liksom blivit, den hade ju aldrig tagit slut, och det är inte säkert att arbetarrörelsen hade vunnit det.
Nej.
Så att liksom, så att jag tänker att där någonstans, att det här perspektivet att liksom välfärdsstaten, den här reformistiska socialismen som där solidariteten avdragits med i samband med löneutbetalningen, den socialismen är ju billigare. Den kräver mer koncentration, mindre koncentration och mindre arbete än att strejka sig fram till det liksom. Vad tänker du, Elisabeth?
Nej, men jag vill bara liksom fylla i där att man kan se, jag studerade då när jag kikade i min avhandling på 70-talet, så måste man ju alltid som historiker ner då ännu tidigare, för att alla tidsåldrar bygger ju på varandra. Och då var jag nere liksom på 40-talet och kikade på vad Gösta Rehn skrev och sådär. Under den tiden så var ju liksom den stora frågan, ska det vara prisregleringar eller inte? Och från vänsterhåll så är man ju ofta väldigt förtjust i regleringar och tycker att det är nice att staten bestämmer priset på saker. Men Rehn då, han menade att det här är så impopulärt. Alltså det blir brist på varor, det blir sämre, kanske sämre varor för att företagen då får då inte lika mycket betalt för sin produktion och så vidare. Så på sikt är det här impopulärt, så fackföreningsrörelsen kan inte vara för prisregleringar i längden. För att någonstans så måste man också kunna vinna människors förtroende och då måste man liksom göra sig populär. Och jag tror liksom att hade man gett sig in i stora strejker då, precis som du är inne på Daniel, på 70- och 80-talen som man gjorde i Storbritannien till exempel och fortfarande håller på med i Frankrike, så över tid så blir man så impopulär så att då sjunker liksom organiseringsgraden så lågt, så att då tappar man istället det inflytande som man då tänker att man försöker strejka sig till. Så att det liksom blir återigen då så här, hur använder man de här maktresurserna som man har? Och är man starka fack så behöver man då tänka efter liksom hur man har en styrka, men man måste också vara klok med hur man använder styrkan.
Jag tänker också en sån här grej som ibland kan, där tycker man kan ha ett perspektiv att i Sverige har vi då det man idag kallar den svenska modellen på arbetsmarknaden. Jag tycker det är ett ganska dåligt begrepp, för det är på något sätt en socialdemokratisk modell, eller det är liksom en, det är egentligen, för att det kan ibland låta när borgerliga politiker och så pratar om det här, så låter det ungefär som att det är någon sorts festival över samförståndet liksom. Men det är egentligen ett stilleståndsavtal i ett pågående klassstrider. Klasskrig är ett så hårt ord, men alltså jag tänkte ibland på den här bilden jag skrivit om den här gången också. Bilden över Saltsjöbadsavtalets undertecknande. Och där sitter liksom då LOs ordförande, där sitter Atlas Copcos vd, nej, Alfa Lavals vd som också är ordförande i Svenska Arbetsgivareföreningen. De sitter i Saltsjöbadens Grand Hotel, som liksom stora Grand Hotel ägs av Wallenberg. Alfa Laval ägs av Wallenberg. ASEA är en direktör på, förlåt. ASEA är en direktör på. De är också ägda av Wallenberg. De har också byggt järnvägen ut som ägs av Wallenberg. I Saltsjöbaden som ägs av Wallenberg. Så det är Wallenberg mot Socialdemokraterna helt enkelt. Och arbetarrörelsen i Sverige var inte fredlig, utan den var mycket stridbar. Och Erik Bengtsson, som skulle kunna varit med på seminariet idag om inte han hade varit upptagen med ett annat seminarium i en annan stad. Detta seminarievänster som snart kan seminaria sig fram till en vadseger. Det hade Korpi inte trott på, tror jag. Seminarier som den femte klassresursen, liksom maktresursen. De enda vi har kvar kanske. Nej, men helt enkelt, han har ju skrivit en bok med Världens jämlikaste land som vi gav ut på Katalys i samarbete med Arki. Och där menar han att Sverige var inte alls jämlikt som en del då idioter hävdar. Utan Sverige var mycket ojämlikt tills arbetarrörelsen bröt in och gjorde det jämlikt. Och Sverige, alltså, och arbetarrörelsen var inte fredlig och samförståndsinriktad förrän de hade kämpat sig till ett läge där kapitalet var tvungen att ge med sig och man fick ett samförstånd. Ni får löner och villkor och organisationsfrihet mot att vi får arbetsfred och kan producera och sälja och bli rika, och så delar vi på kakan. Och så får ni, då har ju också sossarna vunnit 4 valen och sånt där. Så att de vet att vi blir inte av med sossarna och vi blir inte av med de här strejkande arbetarna, och då är det bättre att göra upp med en reformistisk fackföreningsrörelse som håller arbetarna i schack och organiserar mot att de får någonting att ge arbetarna, än att vi helt enkelt har vilda strejker och kaos, för då kommer de köpa någon annan som inte har kaos. Och, liksom, så att, och vi lever då i någon, alltså, idag så har ju typ arbetsgivarna lämnat det här samförståndet därför att fackföreningsrörelsen då inte kan riktigt sätta emot. Så att det är ju verkligen, man kan liksom läsa väldigt mycket genom det här klasskampsbegreppet och maktresursteori. Mm. Men Johan?
Ja, men jag tänker precis det som du är inne på absolut nu, för att jag menar det som har skett om man ser sen 80-talet egentligen, det är att det har fortsatt bedrivet en väldigt stark klasskamp, fast den har kommit uppifrån. Och att den kapitalägande gruppen och företagen verkligen har flyttat fram sina positioner. Och det har skett liksom på en rad olika områden, alltså kopplat till man kan säga, jag hade sagt, lagen om anställningsskydd är ett väldigt bra exempel på det, men förändrades hur man tog ut skatter för kapital och så vidare. Så den höga arbetslösheten har ju lett också till att maktresurserna hos löntagarna har minskat. Och det finns ju flera exempel på detta. Men sammantaget så är det där, det är en väldigt, det är liksom, det är en väldigt hård klassstrid egentligen som pågår. Och det känner folk av i de liksom de med allt liksom mindre lönerna de liksom har fått nu under inflationen, deras otrygga anställningar, sämre hälsa och så vidare. Allt det här är ju en konsekvens i förlängningen av de här minskade maktresurserna. Och när kapitalet träder in så och monterar ner de här strukturerna, då leder ju det i sin tur till att arbetarnas möjlighet att genom kollektiv då påverkar den här relationen eller minskar utifrån det här. Man har sämre möjligheter att påverka då. Och det gör också så att det blir egentligen ännu viktigare med den kollektiva organiseringen för att kunna möta den här klassstriden. Men det är tvärtom som har skett. Ju, den har minskat framförallt i arbetarklassen.
En annan aspekt av liksom Corpus teori är ju också detta med klasskollisioner. Och det håller du lite grann på att skriva.
Ja, alltså jag tror jag tänker så här, att om vi vill förstå den svenska välfärdsstaten, alltså den svenska den jämlikhetsskapande politiken, så är den utifrån ett demokratiskt klasskampsperspektiv ett resultat av liksom vilken förmåga att mobilisera maktresurser som olika intressen har. Och jag tror att liksom att den svenska arbetarrörelsen var väldigt framgångsrik för att man var duktig på att göra detta. Och jag tror att den utmaning som vänstern står inför idag i mångt och mycket handlar om att ena den arbetarklass som finns och liksom återföra den så att de röstar på vänsterpolitik. Men sen så var det såklart också en aspekt i att man gjorde liksom de svenska välfärdssystemen väldigt svåra att rulla tillbaka, eftersom man gjorde stora befolkningssegment inom medelklassen också beroende av de här systemen. Det blev en del av livets infrastruktur att man visste att det fanns ett socialförsäkringssystem som gav ersättning utifrån inkomstbortfall. Vilket gjorde liksom så att det här blev någonting som fick ett väldigt brett generellt stöd, och vilket gjorde borgerliga partier oroliga för att montera ner dem. Det man mycket snillrikt ägnat sig åt de 30 senaste åren är att steg för steg erodera de här systemen. Och det är inte bara borgerliga partier som har gjort det för övrigt, utan det är socialdemokratiska regeringar också. Och vad kommer människor göra då? Jo, de som har resurser att sätta in på ett ISK-konto och fixa lite fuck you-kapital, de kommer göra det. Och när de gör det så har någonting hänt med deras intressen. Då är inte det primära intresset längre att vi ska ha ett välfinansierat socialförsäkringssystem. För där säger alla sparekonomer och nationalekonomer på tv att det är ändå inte möjligt att göra det. Utan då handlar istället det egna intresset om att vi måste ju bevaka den här extremt fördelaktiga kapitalbeskattningen på ISK-konton. Och helt plötsligt så knyts då liksom människor som bara vill veta att de inte blir skitfattiga om de blir sjuka. Och som därmed sparar undan en buffert. Deras intresse vävs samman med en liten ekonomisk elit som såklart är de som tjänar allra, allra mest på superlåg kapitalbeskattning. Så att de reformer och det vi tänker på som någon slags nyliberal våg som lurade oss alla, det har en väldigt materiell grund. Det bygger på att man med politiska reformer har vävt samman liksom intressena mellan den ekonomiska eliten och medelklasslager.
Och de sista dagarna har bara som en liksom utvikning, liksom, ja. De sista dagarna har jag varit med och debatterat det här. Den här unga killars grischkultur då, att ja. Man vill vara berik på börsen,
ja.
Vilket ju på sånt där man känner liksom vämjelse och sorg inför detta,
ja.
Men det har ju egentligen, man skrapar på ytan, det är ju egentligen då unga människors, alltså de vill, unga människor är oroliga över sin ekonomi. De flesta, majoritet, vill bli företagsledare och vd. Det är ju ett väldigt tråkigt jobb, jag är chef. Det är inte bara fördelar och framförallt liksom, ja, men så här. Men om man tänker att de har gjort en klassanalys över att få ett bra liv, fri, och de vill bli rika. Bara, alltså, att ha vänner är viktigt. Att vara rik där, kommer därefter. Mamma och pappa, bra relation med dem, inte så viktigt. Bra skolresultat, inte så viktigt. Men om man tar det lite seriöst, har de helt fel? Så som vårt osäkrade, nedmonterade, du kan inte få ett jobb, du kan inte få en bostad. Du kan inte få någonting liksom. Utan du ska liksom ha en perfekt yta, va? Och du ska helst ha fuck you-pengar. Och det tänker nu 15-åringar på. 12-åringar, de vill bli miljonärer och gå i pension vid 40. Liksom, lever man vid 40, tänkte jag. när man var 12. Nej, men det är ju där, nej, men så här, det är liksom det är ju också ett resultat av det här som du beskriver, ett samhälle som inte längre upprätthåller mänskliga rättigheter, sociala rättigheter. När klasskampen, de drar ju rätt slutsats.
Ja, men alltså,
borde läsa Korp istället organisera.
Ja, men fast att den grundläggande insikten i maktresursteori är ju att det går att göra grejer. Mm. Alltså, det finns massa liksom teoretiska, men detta är en teori som handlar om att det går att göra saker. Att det går, att politik är möjligt. Att trots att liksom arbetar- och löntagarkollektivet från början befinner sig i ett underläge, så kan man pola samman sina gemensamma maktresurser genom att agera som ett kollektiv, och då kan man vinna. Men när det alternativet har berövats oss och inte figurerar någonstans i den politiska debatten, så är det klart att det blir rationellt att fundera på hur fan man ska få en massa cash liksom, och så. Jag tror att många liksom så, det där handlar ju också, det är ju liksom identitet och sådär. Men delar tycker jag av liksom vänsterns svar, och mitt eget också ibland kanske som tonårsförälder, att vi börjar liksom moralisera kring detta och så här, utan att ställa oss frågan, men vad ger vi för politiskt alternativ till de här kidsen? Så.
Elisabeth?
Ja, men jag tänker att det är ju en maktresurs. Debatten har liksom, den har flytt egentligen från alltså det kollektiva organiserandet till det individuella planet. Och då gör man ju som individ och det man kan för att försöka liksom skaffa sig då någonting att stå på utifrån de maktresurser som man har. Och jag skulle skriva en artikel om en helt annan sak. Finns det en AI-bubbla eller inte? Stort aktuellt ämne. Och så av nyfikenhet så vill jag titta på hur mycket Stockholmsbörsen har ökat i värde över tid. Och då hade Dagens Industri hade sådana siffror tillbaka till 80-talet. Så att på 40 år så har alltså Stockholmsbörsens värde har ökat med 2000%. Och så tittade jag på hur mycket har reallönerna då ökat under ungefär samma tid. Det fanns inte riktigt statistik exakt samma tid, men på 30 år. 55%. Så jag menar, det är ju rationellt. Alltså maktresursen finns ju i det finansiella kapitalet. Mm. Om man liksom gör den jämförelsen. Den finns inte på lönesidan. Så det här är liksom att ha ett jobb är ju såklart bra. Jag menar, har man en stadig inkomst kan man också kanske ta en bit av den inkomsten och placera på börsen. Men det är ju liksom precis i just det där, i att bli rik, i att skaffa sig ett kapital, det är där maktresursen ligger. Så jag förstår mycket väl liksom att unga vänder sig dit.
Jag tänker så här, ja, Johan.
Det här är något som KP med pekar på, alltså i relation till ägaren av kapital som liksom den här maktresursen som bara liksom fortsätter fungera. Alltså och andra sidan är det de individuella maktresursen de har när man äger sin arbetskraft. Och när den individuella maktresursen har blivit allt viktigare för, eftersom de strukturella har försvunnit, så blir det allt viktigare med vilken arbetskraft man har som man säljer. Och det blir alltså mer marknad där fler och fler måste konkurrera, man måste ut och tävla på arbetsmarknaden i mycket större utsträckning. Och i den tävlingen så är ju då de i arbetarklassen som har en arbetskraft som är väldigt låg individuell maktresurs. De är beroende av de här strukturella istället. Medan om man ser på kapitalsidan, där skriver ju KP om hur den här är beständig över tid. Liksom. För att jag menar, en arbetskraft kan liksom, det kan ju vara om du har varit växeltelefonist, så är den arbetskraften antagligen inte så mycket värd idag eftersom det inte finns växeltelefonister på det viset längre. Medan om du äger kapital och pengar, det fortsätter en maktresurs över tid och det kan ackumuleras och läggas på väldigt få personers fickor. Och det leder till att det här är liksom en bestående, beständig maktresurs i kapitalismen som och när den koncentreras ökar den kapitalägande klassens makt.
Jag tänker också att en av de här sakerna som är liksom verkligen det här, det är att en mycket stor del, liksom nästan allt av det som är på börsen är ju också privatiserade och marknadsutsatta kollektiva kapital. Det är våra kollektiva pensionsfonder och liknande, försäkringsfonder via avtal, via staten, via olika liksom privat, alltså det är våra, alltså det är löntagarnas fonder på något sätt som har satts ut på börsen. Inte löntagarfonder, men löntagarnas fonder är nu på börsen, och det är som, och då är det som kapitalister som, så vi snurrar, alltså så det som skulle vara socialism har sedan blivit liksom motorn i den här finanskapitalismen. Och det är inte bara i Sverige, utan överallt är det pensionsfondernas pengar som är kärn. Alltså, så Elon Musk får liksom tusentals miljarder pensionsfonder att liksom snurra igen sina bolag och ägande. Och sen kan han ta ut tusentals arbetarlöner i vd-bonus där. Jag tänker bara så här, Elisabeth, du har ju tittat på 70-talet. Det vet alla som lyssnar på Södra pressarna. Och redan här har det ju kommit fram. Det har läckt ut. Men så här, då fanns det ju, på 70-talet började en debatt som sen blev väldigt stor på 80- och 90-talet. När jag blev politiskt aktiv så var det liksom olika män som hade blivit folkpartister skrev på DN Debatt att Socialdemokraterna hade förstört Sverige. Och Walter Korpi och i viss mån en man som heter Sven Grassman, men framförallt Korpi, för Korpi fick ju rätt liksom, tog strid mot det här och vann sen i längden och visade att Socialdemokraterna hade inte förstört Sverige. Det var något annat som hade hänt. Det här har du tittat på, eller liksom, vad kan du säga om det?
Ja, men precis. Alltså, det pågick då en debatt, särskilt då på 80-talet som du sa, som man kallar då för sklerosisdebatten. Och sklerosis är ju ett konstigt ord, men det är ju egentligen alltså en muskelsjukdom. Alltså att musklerna förtvinar. Mm. Så att man pratade om då att Sverige och Europa var drabbat av sklerosis. Vi höll på att förtvina. Och det här kom liksom från höger då. Och vad skulle man göra åt det här förtvinandet? Jo, man skulle släppa lös marknadskrafterna, för då skulle ekonomin liksom bli stark igen. Och allting byggde på liksom en väldigt svartmålning då av den svenska ekonomin, som att vi halkar efter, vi är sämst. Jag tror man pratade om att vi var i spagettiligan, för att vi är lika dåliga som Italien och Grekland och ni vet, alla de här länderna som man liksom väldigt många, särskilt borgerliga ekonomer, då ser ner på. Och Korpi gick ju emot det här. Liksom. Han visade ju att Sverige halkar inte alls efter. För allting handlar om då, så här, hur mäter man? Alltså vilket startår börjar man i och när slutar man? Och vilka slutsatser drar man av det? Och idag har vi ju liksom en liknande debatt. Alltså vi har en nationalekonom då som heter Lars Jonung. Han var med även då, så gammal är han. Som också har gjort den här liksom övningen att ta väldigt mycket statistik över en lång tidsserie, baka ihop då ett medelvärde och så får man ut liksom en graf. Och för att liksom göra den här grafen då logisk så har han delat in den i liksom liberalism, socialdemokrati och nyliberalism. Och liberalismen är då en jättebra period, socialdemokratin jättedålig period, nyliberalismen jättebra period. Och det roliga är liksom att liberalismen då omfattar även då krigsregleringarna, Wigforss, alltså en massa saker som är liksom den totala motsatsen mot det han försöker säga. Men det spelar liksom ingen roll, för att det här är ideologi. Han har liksom en ideologisk uppgift som han vill göra, där han liksom tycker då att jag presenterar ju bara fakta, det här är bara fakta. Och det var ju precis det liksom Korpi då kunde avslöja liksom på 80-talet, att så här, det ni sysslar med är ju ideologiproduktion. Fakta är liksom någonting annat. Är man verkligen intresserad av fakta, då tar man reda på hur saker verkligen är. Då tar man liksom inte ett slarvigt mått och presenterar det som fakta, utan då gör man liksom ordentlig forskning. Och jag vet att det var en annan ekonom i samma debatt som sa liksom just om de här högerargumenten då. Så det här hade aldrig hållit i ett seminarierum på universiteten. Och det vet de här herrarna. Så det hade liksom ingenting att göra egentligen med om det var sant eller inte. Alltså jag menar, vi pratar om postsanning idag. Det var lika mycket liksom egentligen postsanning då. Men jag menar, du förstör inte en bra story med liksom ett tråkigt faktaargument.
Nej, men jag satt på ett seminarium med Lars Jonung. Där Lars Jonung talade och lutade Lars Calmfors fram till mig. Och han är inte direkt supersocialist. Och så lutade han fram så här. Jonung snackar skit. Och det lite torrt så där, men det var helt sant. Nu måste vi helt enkelt snart sluta. Och jag tänker så här. Det känns ju redan. Svaret på frågan om det här är Walter Korpis liksom teorier och metoder och tänkande. Vi bara skrapar. Det finns ju mycket mer att säga. Det finns massa mer arbeten. Han gjorde ju ihop med Joakim Palme som sen då utredde om välfärdsstatens utveckling efter 90-talskrisen. Och han själv var aktiv ända in i slutet, trots några års sjukdom. Han är en av Sveriges mest och kanske världsledande, alltså i maktresurs och komparativ välfärdsforskning, så är han en av de ledande citerade forskarna i världen. Hans maktresursteori liksom, och då han översätts liksom av de coola vänsterförlagen i Storbritannien och USA, där är han jättestor. De vet mer om Korpi än de vet om Sverige. Och Korpi flyger tänkte vi att seminariet skulle heta. Han flyger över världen. Timbro har ju en studieakademi. Jag leker med tanken att vi kanske skulle ha en korpiakademi på Katalys. För då, man måste ju bygga sina teoretiker om man ska, och ge saker sitt namn. Men om man bara säger ni i panelen här, en sista liksom så här. Vad tänker ni man ska ta med sig? Vad tänker ni? Liksom, vi står inför ett, liksom, arbetarrörelsen har utmaningar. De rörelser som ordnar detta forum och talar här idag och lyssnar här idag. Vi har ju massa utmaningar. Jag tänker utifrån Korpis tänkande det vi har pratat här om idag. Vad ska man ta med sig? Vad ska vi göra? Vad bör göras?
Man ska tänka på makt. Att det handlar om en maktdynamik och det handlar om att för att förbättra löntagarnas villkor så måste man stärka deras makt. Jag tror att de politiska reformerna måste vara riktade mot just detta, att stärka makten. Inte vara vilka reformer som helst, utan att just att se till så att man får starkare förhandlingsstyrka på arbetsmarknaden. Ger man löntagarna det så kan de ta hand om sig själva bättre.
Elisabeth?
Ja, man ska framförallt stärka den fackliga organiseringen. Se till att facken inte ständigt motarbetas av staten och satsa då i gengäld också på en ekonomisk politik som faktiskt minskar arbetslösheten, inte bara säger att den gör det.
Och man ska alltid motstå frestelsen att gå med på varje försök att splittra arbetarklassen idag längs etniska och liksom bakgrundslinjer, men också kring andra linjer. Det är vi stärker vår gemensamma makt genom att agera som ett kollektiv utifrån gemensamma intressen.
Och då är egentligen nästan vad, om man kan förena arbetarklassen som är hälften av löntagen och därmed väljarna med också vissa mellanskikt, vissa småföretagarskikt, en stor majoritet som egentligen har intressen av en rimlig fördelning som de superrika och oligarkerna till de många, då vinner man liksom val. Man kan försvara en välfärdsstat, man kan sätta människor i arbete, de här fyra, man kan ha starka fackföreningar, till exempel genom att göra det billigare och enklare att vara med. Man kan göra saker, alltså de här strukturreformer som gör att arbetet har lättare att organisera sig. Så att liksom, jag tar också med mig det, den här maktfrågan och klassfrågan, att aldrig glömma den. Och sen är också, det är kul att göra det här på Socialistiskt forum, därför att Walter Korpi var nästan alltid med på de här socialistiska forum, ända fram till han blev svårt sjuk de sista åren. Och han satt nästan alltid på första raden och han var väldigt engagerad. Han är med sina barnbarn och några av dem tror jag sitter här idag. Det är ju väldigt roligt att se så många här och jag tror att han hade varit väldigt glad om han hade sett det. Så att jag tänker så här, vill ni ha koll på det här stora internationella toppseminariet någon gång när vi ska fira valsegern över Tiderregeringen, då ska ni gå in och teckna för Katalys nyhetsbrev. Vill ni höra det här seminariet igen för att ni förstod inte vad vi sa första gången, då ska ni gå in och lyssna på Katalys podd Starta pressarna, som finns där poddar finns, och fram till dess så tycker jag att ni ska gå till närmsta folkbibliotek eller antikvariat och köpa eller låna Den demokratiska klasskampen. Och så börjar vi en enorm studiecirkel i väntan på en återutgivningen. Tack för att ni kom.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.